Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
God kväll i stugan, lilla flickebarn.
Nej, men god kväll i stugan på dig, du. Här sitter vi med varsin röd muff på våra mikrofoner. Du ser väldigt juligt ut. Jag fick en chock idag när jag gick runt i stan och inser att liksom, det känns som att jag har missat att den här hösten redan snart är framme vid december. Jag fattar ingenting. Det är liksom jul.
Men det är för att det brukar ju komma lite snö och sånt typ i oktober. Nu är det fortfarande, det var det. Den här veckan har varit helt galen för mig. Och du och jag har ju varit på två events tillsammans.
Mm.
Ska vi börja prata lite om Nannes event?
Mm.
Hon har ju då dragit ihop satt upp en enmansföreställning till förmån av behövande barn eller barn som har det svårt. Säga,
20 olika organisationer som jobbar med barns rättigheter.
Barns rättigheter, ja.
BRIS till
olika så här,
CIS-tjejerna. Nanna har ju en egen stiftelse som heter ju. Målet var att dra in pengar den här kvällen till de här organisationerna.
Mm.
Och på Orfri ungdom, alltså massor. Gå in på Nannes hemsida eller någon av våra så ser man.
Nanne Network heter hennes, va?
Precis.
Ja. Jag swishade. Swishade du?
Ja, jajamän.
Ofta när man går på såna här shower så vill man ju köpa med sig blommor eller man köper lite vin eller choklad eller man köper med sig någonting. Och så ringde jag till Lisa Stadell som körade och var med i det här. Och så vad ska man köpa? Jag tror Nanne blir gladare om du sätter in lite pengar på hennes det här.
Ja,
det kändes 100%. Så mycket skönare än att köpa blommor som bara kommer vissna innan man ens kommer hem till vasen.
Ja, men och sen är det så här, när man den där kvällen lämnade ju liksom ingen oberörd och jag tänker att det var så fantastiskt initiativ här. Nanne har ju den liksom uppväxten själv att hon kommer från ett hem där det har varit missbruk och våld i hemmet, så hon har ju liksom, och hon har inte pratat så mycket om det öppet, men det gjorde hon ju verkligen den här kvällen. Hon har alltid haft ett enormt engagemang för alla barn,
utsatta
som
barn,
ja, som far illa och hamnar kvinnor. Och det är ju, själv är man ju förskonad från att på nära håll se hur det här systemet faktiskt, när man hör berättas om det, hur icke alls fungerande det är. Vad många barn det är som hamnar helt i kläm på myndigheter eller i hem där de får byta efter några månader. För det funkar.
Och när de väl trivs så får de inte vara kvar och...
Det blir så otryggt. Liksom. Man kommer redan från en otrygg uppväxt. Och så sen blir det bara otryggt. Liksom att skapa, liksom, hur ska man då, det vi pratar om, hitta en tillit till sig själv när man liksom inte har kunnat lita på vuxna under sin uppväxt alls. Liksom. Det är ännu längre resa.
Och Nanne berättar ju då med sin mamma då, som hade alkoholproblem i perioder. Och att det är så tydligen, eller det är tydligen väldigt vanligt liksom, att däremellan när de... Hon var ju världens finaste människa som hade den här sjukdomen.
Mm.
Och hon ville inget heller än att sluta. Men så trillade hon dit om igen. Och så hon stod ju och berättade. Det var otroligt modigt, starkt. Och man blev väldigt berörd. Men det blir ju väldigt mörkt. Man blir väldigt tyngd av en sån kväll.
Det blir inte jag. Jag blir mer så här... på, för jag stannar ju kvar hela kvällen sent. Jag stod och pratade med några av de här ungdomarna som var där, som också pratade på scenen. Mm. För jag blev mer så här intresserad och tycker liksom att, åh, vad kan man göra? Och mer att det är fint att... Jag blir inte nedtyngd, måste jag säga. Utan jag blir mer liksom så här... Jag kan få en känsla av maktlöshet. Att så här, vad kan jag göra? Jag vill göra någonting. Mm. Det kliar liksom i fingrarna. Bara, jag måste hjälpa till på något vis. Jag måste bidra. Kan man bidra? Vad kan man göra? Hur kan man hjälpa?
Det är lite det jag menar. Att jag tyckte att det blev tungt. För att jag swishade en slant. Och så, det är inte så att man bara, så, då var det avklarat. Man känner ju fortfarande att det finns så otroligt... Alltså de siffrorna som hon berättade om, hur många barn som far illa i hur många hem, och nu kommer inte jag ihåg det, men det var ju chockartat.
Ja, men det är ju det verkligen. Jag är så glad att hon tar upp det här, för det är så lätt att vi ibland tittar bara utåt och har, tänker jag, insamlingsgalor för liksom, vilket är fantastiskt, för det ska man ju ha. Men vi har ingen sån här riktigt som upplyser och svenskar om hur det ser ut i Sverige.
Nej.
Liksom.
För alla tänker att vi har det så himla bra. Ja. Men det finns många familjer som inte har det.
Enormt stora skillnader idag i Sverige ju. Enormt många som lever i fattigdom. Och jag har ju liksom knappt fattat det för liksom kanske när barnen själv började sälja majblommorna, vad det är för något. Att det är en organisation som började just för att hjälpa ensamstående mammor att kunna få bidrag till att kanske skicka barn på
läger
på somrarna. Ja.
Jag tänkte också, mamman då, alkoholproblem och man märkte att det fanns en väldigt sorg och besvikelse i hur hon gång på gång trodde henne, men alltid, eller hon avslutade sina sista år med att vara nykter. Så det var ju fint ändå att de fick de där sista åren. Men sen var det ju också mormor som tog hand om båda två, mamma och barnbarn. Men som också då, för att berätta för de som lyssnar, så hade hon någon slags verksamhet där hon sålde alkohol. Så när Systembolaget var stängt, då kunde man liksom åka hem till mormor och handla alkohol.
Där de bodde, ja, precis.
Ja, där de bodde, och det känns liksom hela den grejen, alltså det var inte bara otryggt med en mamma som alkoholproblem, utan den här trygga mormon som då inte hade alkoholproblem men istället körde någon slags kriminell verksamhet. Det går liksom inte föreställa sig vad hon har varit med om.
Nej, jag tänker, vi har ju varit vänner länge och man har ju vetat det. Men med det sagt så vet vi ju väldigt lite var människor kommer ifrån. Jag tänker återigen att det där liksom, hon gör ju så, det är så modigt. Nu är ju hon så pass vuxen och har gått vidare med sitt liv och barn och barnbarn och liksom så här, har lyckats vända trenden. Men jag tänker också att det är så mycket skam, tror jag, många... Och hemligheter, om man är uppväxt i ett missbrukarhem och dysfunktionellt, att man håller hemligheterna. Liksom. Man vill inte outa någon, för som du säger, man älskar sina föräldrar och föräldrarna är superhärliga däremellan. Liksom. Och det är väl det som också blir en stor grej, varför man... Jag tänker också, jag som har samarbetat en del med kvinnojouren så här på Lidingö, att också där att liksom... Det är liksom att man vill inte se det. Så att folk ser inte, fast det är på nära håll. Våld i hemmet. Så liksom, för det sker liksom bakom stängda dörrar. Och, och så lever barnen i det här och lär sig också att man ska hålla tyst. Och att ingen ska veta hur det egentligen ligger till. Liksom. Så det är så bra det hon gjorde. Och det var så bra. Och man blir så, alla de här organisationerna, man, liksom, man bara känner det liksom att... Vi ska sprida det en gång till, tänker jag, innan jul. Det finaste man kan ge är ju att swisha. Men man kan göra det till en annan network rakt av. Och så sen så portionerar de ut. Liksom.
Ja, det var en fin kväll.
Otroligt fin kväll.
Och sen så har jag börjat jobba med Carina Bergfeldt igen. Hennes talkshow har satt igång. Och, jag älskar att jobba med henne. Så vi sitter alltid i en egen loge som man kan prata ostört. Och det är så, vi umgås liksom inte så mycket däremellan. Så det är så mysigt, vi har alltid så himla mycket att catch up. Och nu kommer vi köra hela varenda onsdag. Då blir det så här, ses man en gång i veckan. Det är mysigt när man börjar jobba igen och älska sitt jobb. Ja. Men sen så på torsdagen så var vi ju på Golden Hits.
Mm.
Jäkla, Tess Merkel har satt upp och det var så kul. Det var så bra.
Jag blev ju 20. Alltså jag jobbade på Wallmans för det är ju över 25 år sedan. Och då fanns det liksom bara Wallmans salongen på Teatergatan och så fanns det Golden Hits. Och Tessan var ju då liksom den allra första casten på Wallmans salonger. Och jag var väl cast nummer 3 liksom. Och alla vi de där allra första åren, vi fick ju en show som skräddarsyddes efter. De tog liksom in 10 pers och så, eller 7 pers var vi kanske, och så skräddarsyddes showen efter oss. Och sen har det där liksom blivit, i och med att det har växt och växt och växt, så blev Wallmans mer och mer att de har gjort showerna först och sen tagit folk. Och där jag ibland har kunnat tycka att det blir lite så här opersonligt på ett sätt. För att alla är så himla duktiga på allt. Det blir inte så tydligt så här vem som, man hinner inte lära känna någon riktigt. Och nu har då Tessan gjort showen på Golden. Och då var det precis som att hon hade tänkt tillbaka till det som det var för 25 år sedan. Att de fick bli personliga. Även om det var medlin och liksom så här. Och så var det liksom, man vet, när man går därifrån så vet man exakt vilka alla var på scenen. Det blev liksom...
Men plus personligt. Att man ger människor tid och luft. För att man kan tycka så här, en tjej som jag inte har en aning om vem det är, började berätta om sin mormor. Det var så starkt så att jag började gråta. Mm. En kille som berättade om sin morfar och hans musikminnen och vad de lyssnade på i bilen till blev också superhärligt. Och jag tror att folk är rädda för att nej, men det är väl ingen som är intresserad av mig och min historia om det inte är liksom något extra. Men det blir som du säger otroligt personligt.
Yep,
och alla kan relatera till de där musikminnena eller liksom vad det nu handlar om. Nej, det var,
det var så otroligt roligt. Jättekul. De var så duktiga allihopa på scenen och det var så bra ihopsatt och det var så kul och bara det här chåsfri att få kul utan liksom och nej, men det var alla var så trevliga och gulliga. Barerna, i dörren, överallt. Jag, verkligen. Prosit på dig. God bless you. Men jag har ju inte berättat för dig vad jag gjorde då 2 dagar innan vi gick på Nanne.
Nej.
Jag har ju haft mitt livsgig kan jag säga. Jag har fått sjunga med storband.
Ja men gud, jag såg det på Instagram.
Nej men du förstår inte. Berätta. Att man börjar jobba. Det här är ju min liksom barndom och uppväxt. Jag sjöng ju med mycket med storband och mycket jazz med min pappa. Och liksom såg mig själv som att jag skulle sjunga jazz. Fram till jag typ kom med Melodifestivalen. Men det är så intressant när man har en hel så här genre som för mig är så tydlig. Och som jag har sett mig som. Men jag förstår ju att sen jag gjorde Melodifestivalen och det jag har gjort offentligt. Så finns det ingen som kan så ana att ah, men gud, hon kan nog sjunga massa jazzlåtar. Den där. Så, och jag har liksom själv liksom gjort det bara mer så här. Valt bort det kanske lite. För det är en liten egen genre. Men då fick jag den här frågan nu. Och jag har varit så nervös. Dels att man ska stå och sjunga 10 låtar i sträck med ett storband. Det betyder att man måste repa en hel del. För ett storband kan ju inte bara stanna om du kommer av dig. Och tänka samtidigt allihopa att ja, men vi improviserar lite.
Nej.
Utan man måste kunna formen på låtarna. Man måste veta när man ska in, hur långt solorna är. Det är ganska mycket som man behöver ha koll på. Liksom. Och så veta 10 låtar. Och så var det länge sedan, även om jag sjungit flera av dem. Liksom jättemycket. Så jag var liksom ändå nervös över hur kommer det här att kännas. Sen när jag står där, Jessica, jag kan inte förklara. Då är det som att jag bara, men gud, this is my, det här är liksom min mammas gata. Jag hade så kul. Och jag bara njöt. Och bara kände att, för fasen vad det här är underbart. Glädjen i att sjunga. Och bara musik. Och svänget, för nu är ju inte jag, alltså när, jag vet att du är så lite rädd för jazz, men det här är ju mer showiga jazz.
Ja, alltså jag är inte liksom rädd för det, men jag tycker att nej, det är att fruktansvärt du tycker det är ja. Nej, det är inte min musiksmak.
Men det här är ju lite mera showjazz, liksom, om man säger så. Det är väldigt mycket melodier och väldigt mycket liksom sväng och härligt. Nej, det är... Jag tror du skulle gilla det om du lyssnar på det. Men ja, för mig men var det bara helt underbart. Och det här var ju på en kryssning. Och det är också en rolig grej. Jag har ju typ aldrig kryssat.
Men gud, jag har verkligen missat att du var iväg på en kryssning. Jag visste att du skulle sjunga med stor band. Mm. Men, och vart var det här? Var då? På vilken båt då?
Det är Åland. Och nu kommer jag inte ens ihåg vad den heter. Det var en ganska stor båt. Och grejen var att det här var en söndag. Så att det var så lugnt. Jag bara kände, vet du, det var så många. Det var mest äldre. Var också yngre, men mest äldre. Och jag, det var så lyckligt, för alla dansade ju till den här storbandsmusiken. Mm. Och de var så här,
alltså så här gammeldans?
Nej, men liksom, de, ja, men buggar och foxtrot. Alltså man,
ja,
dansar
liksom. Ja, men det kallas väl gammeldans?
Nej, men gammeldans kallar man väl liksom schottis och hambo.
Nej,
och sånt
gammeldans
där.
Är så här foxtrot, vals.
Nej, det kallas
man dansar på logen.
För mig på logen, då dansar man schottis och hambo och... och sånt.
Nej, men ute på dansbanorna förr i tiden så dansade man gammeldans. Och det var ju foxtrot och bugg.
Alltså, uppe i Hälsingland på logen och sånt, då dansar man gammeldans. Det är en sak. Foxtrot och sånt, det är mer dansbands och stor, alltså så här, foxtrot och bugg.
Gammeldans är gammeldans för mig. Gammeldans är en samlingsbeteckning på en del av de modedanser som fanns innan 1930-talet. Det som hände vid denna tid var de nya modedanserna till jazzmusik, framförallt foxtrot. De gamla danserna fick därför namnet gammeldans. Jaha, vänta, jag fel.
Ja, exakt. Så de man dansade till storband var inte gammeldans, utan allt innan är gammeldans.
Schottis, mazurka, polka, hambo, snoa och vals. Är de sex danser som man vanligtvis dansar, som räknas som gammeldans. Gud vad roligt. Snoa. Vet du hur man dansar det? Det är när man sätter så här knäna ihop med varandra och så snurrar man runt så här.
Men alltså det är faktiskt väldigt kul att dansa gammeldans. Och, och kul överhuvudtaget. Men mitt spår i alla fall.
Förlåt.
Min spaning. Det är, jag bara känner så här. Jag blev så lycklig i själen av att se alla de här äldre. Och som... dels gick det till par, men också själva. Och dansade av hjärta. Alltså de dansade i timmar. Till, för storbandet hade flera. Det är inte jag sjöng hela tiden. Och jag var så lycklig av att se det här. Och kände bara, åh vad roligt. Och åh vad vår generation tappar det här med att dansa styrdans. Och dansa pardans.
Styrdans heter det.
Mm, jag tror det. Men... även om man vill dansa gamla, så jag bara känner så här lusten av att börja dansa. Och sen när vi skulle ta taxi nu, hissen ner. Jag, Kajsa åkte med mig och det var också så kul att få ett dygn bara vi och hänga. Och vi åt jättegod mat. De hade en à la carte restaurang. Jättetrevligt. Vi var på spa innan. Alltså det var jättemysigt. I alla fall så står vi där i hissen och då kommer en dam som var så himla härlig. Hon bara, vet ni vad jag har gjort? Jag har åkt hit ensam. Men jag känner ju massa som skulle hit. Men jag bara kände man måste våga leva livet ut. Och igår kväll då, när vi skulle äta middag, då hade jag ju det kändes ju så hemskt. Jag tänkte jag kan inte äta, jag kan inte sitta själv i restaurangen. Men så sa jag, vet du vad? Jag vill ha ett bord längst in och jag vill ha utsikt så jag kan sitta ut och titta ut på vattnet. Och då fick jag det. Och det gick ju jättebra. Och sen har jag dansat. Jag har blivit uppbjuden så mycket. Alla som är här kan dansa. Mm. Och hon hade haft världens härligaste dygn fast hon liksom åkte själv. För hennes väninna hade blivit sjuk precis innan. Och det var så upplyftande.
Men där har vi också en grej. Jag har blivit uppbjuden så mycket. Det här gamla var fruktansvärt. Ändå var utsatt, man liksom, man är utsatt i en sån situation och man då tar mod till sig och går på sån här dans och så blir man inte uppbjuden.
Men jag tror att hon här kände ju, hon sa det, vi är så många som känner varandra som brukar åka, så att hon kanske inte sa uppbjud, det kanske var jag som läste in det, men jag tror...
Jo, men de säger ju, det känner jag igen, min mormor och hennes gubbe som hon hade innan hon gick bort. Mm. De var ute varenda helg på olika danser och dansade. De kunde dansa och jag har aldrig blivit så uppbjuden som där på så det är så de pratar liksom.
Men det var så underbart att höra någon som vid den åldern, hon bara, mina barn tycker jag var helt knäpp som åkte iväg själv nu när hon blev sjuk. Och jag bara kände, nej, varför ska jag sitta hemma?
Men tänk också och den närheten som blir när man dansar. Att för även om du kanske lever ensam och inte vill träffa någon, så att bara få liksom beröring och utan, på ett icke sexuellt sätt, utan bara det här närheten.
Det tror jag är superviktigt. Sen blir det träning och endorfiner. Oh, och liksom. Ja. Nej, jag bara känner superbra. Att jag vill dansa. Jag kände så. Gud, jag vill verkligen ta... jag vet inte om det är bugg jag ska satsa på.
Bugg tycker jag är jättekul.
Ja, jag vill verkligen gå, att kan vi ska gå och lära det? Oss det. Jo, jättegärna. Vi har ju varsin danspartner.
Ja. Men hur det är kul. Det är svårt när inte han bor i Stockholm.
Ja, men han kommer ju vara uppe en del och jobba.
Mm. Får man men jag köra, skulle liksom, gå så här varje...
En veckas...
Ja, varje vecka.
Eller så, kör man det. Eller så tar vi in någon som är väldigt bra, typ...
en intensivkurs.
En intensivkurs i en vecka, så vi kör liksom...
och se om vi tycker det är kul. Och då kan man boka in sig
då
på...
Då kan man boka in sig. Men man får grunden och så hyr vi en privattränare i, på oss fyra. Gud, roligt.
Gud, vad roligt.
Alltså, hur kul. Och så bara för att
lära oss... Tar du på dig att göra det?
Ja, det gör jag. Jag är så glad för veckans sponsor, för jag håller nämligen på att övningskör med min son. Och vi är denna vecka sponsrade av Körkortsboken, den officiella appen från STR, alltså Sveriges Trafikutbildares Riksförbund. Där ditt barn alltså kan plugga sin körkortsteori.
Ja, och det här är ju väldigt bra, för det är liksom en app där du kan gå in och det finns olika frågor. Det finns någonting under fliken framsteg. För varje teoriavsnitt i körkortsboken så kan man svara på frågor kopplade till just det avsnittet. Och då får man direkt respons på sina svar och en översikt. Då. Så det är jättelätt för både ditt barn och dig själv att hålla koll på vad som du behöver plugga på. Och så har du ju den med dig överallt. Det är ingen bok som du glömmer, utan du har allting i din telefon.
Och de är så säkra på körkortsboken att appen gör så att ditt barn klarar Trafikverkets teoriprov, så att de ger en klara provet garanti. Så om ditt barn inte klarar teoriprovet så förlänger de perioden kostnadsfritt hela 2 månader.
Och dessutom kan du prova körkortsboken helt gratis i 48 timmar för att känna på den. Det är verkligen ett bra tips. Och ordinarie pris för 3 månader är 798 kronor. Men just nu kan ni få 3 månader till priset av 2 om ni använder vår kod Jessica Hanna.
Med stora bokstäver alltså. 266 kronor i rabatt och koden är giltig fram till 30 april. Så chansa inte nu. Använd en app som innehåller allt ditt barn behöver för att klara teoriprovet. Och som dessutom är granskad av trafiklärare. Ladda ner appen Körkortsboken på App Store eller Google Play. Tack, Körkortsboken.
Tack. Du var ju kvar väldigt sent på Golden Hits och jag är som vanligt. Jag pikar ju precis när jag kommer dit och sen så går det bara ut. För, men jag fick sån fruktansvärd huvudvärk och jag skulle ju upp och... spela min första sanktionerade paddeltävling dagen efter. Jag var ju också lite så här stressad över att jag har ont i huvudet, jag kommer inte sova. Och, ja, men så vi åkte hem, la mig, tog en trio, gick och la mig. Och så typ efter 5 minuter så hade ju huvudvärken släppt. Så att jag var nog, det var nog en kombination liksom av att jag var stressad och ja, lite spänd inför. Men sanktionerad tävling, då får man alltså rankingpoäng. Då kan man liksom, ja, men då man är med på en lista liksom. Alla, liksom man kan bli så här topp 200 i Sverige typ. Topp 300 i Sverige. Tänk om jag kommer bli det.
Vad cool.
50 ja. Bast och bara helt plötsligt är med och tävla. Cool. Men det var, vi vann vår första match. Och så då fick jag mina första. Sen så spelade vi... Vi förlorade semifinalen. Så att, och då vann vi första set med 6-1. Andra vann då med 6-3. Och sen så... Ja, men du vet, det var så jämnt. Det var 5 lika. Och så var det 6-5 till dem. Och sen så ledde vi. Men sen så gick de om. Och så vann de med 7-5. Så att liksom, det hade kunnat bli precis hur som helst. Och de här två tjejerna... Och det här är så roligt, för det var någon som sa, åh, spelade mot dem? Ah, ja, men de är skitbra med. Alltså, hennes bror är liksom superduktig paddel och jobbar som paddeltränare. Och hennes kille är liksom jätteduktig, också paddelcoach. Så att, jag bara, fast det säger väl ingenting, det är som att säga. Ja, men min man, Magnus Norman, är liksom jätteduktig tennis. Det säger väl ingenting om mig? Så att, de tog lite ifrån de här tjejerna att de var så duktiga, för det egentligen var det för att hon hade en bror som var duktig.
Gud, vilken rolig säger det. Ja. Alltså, jag, apropå padel, så var jag spelade på i fredags, så finns här öppet, alltså man kan spela någon slags öppen turnering i 2 timmar. Och jag visste inte att det var en sån här, det hette vinnarbanan. Jag visste inte att det var rankat att den ena banan är den som är liksom längst bak. Och det var ju bara lottning på vilken bana man hamnar. Men det fattar ju inte jag. Men det betyder att jag hade hamnat, för jag var bland de sista som anmälde mig till passet. Jag var på den banan som låg liksom längst ner, så att säga.
Ja, dit man hamnar om man förlorar. Då går man ja, neråt exakt, och exakt. Vinner man så går man upp.
Så går man uppåt. Men det är väl, ja. Men det betyder att alla som kom ner till mig var så jävla besvikna. Alltså det var så dålig stämning där nere i... För de var liksom lite så här ledsna att de hade kommit dit. Och jag kom liksom inte upp. Och det tror jag också var för att folk var liksom frustrerade över att de var där. Och det blev bara... Så att jag fick resa så här, bara, gud vad tråkigt det var. Bara för att det var den här rankingen. Att så här, att man har en bana som är... Och så sa jag så här, men förlåt, men varför hamnade jag där? Vilka hamnade där från början, liksom? Det är klart att om jag hade varit grym och kunnat lyfta alla som jag hamnade med, så skulle vi ha tagit oss upp. Mm. Men det var kanske större chans för mig om jag hade börjat högre upp att hålla mig kvar där lika gärna. Om jag hade haft folk som... alltså, ja, men du fattar. Mm. Men jag tyckte inte folk var... Det var inte dåliga, men det var bara intressant, den attityden. Man går dit en fredag för att ha kul. Och folk var så upprörda på sig själv, vissa. För att de hade hamnat på den här 12:an. Och jag tänkte, det är precis det här jag inte vill ska hända. Det är en sak om man, som du, ska satsa lite grann eller ta sig upp. Men om man går på så här öppna spel och slår på sig själv för att man är på bana 12 under en 2 timmar. Istället för att se det som att, fan, vi springer, kul. Okej, fasen, kom igen, wow. Men det... Det var så intressant med attityder bara.
Men jag tycker det är jätteintressant. Och jag tycker att jag har kommit så jäkla långt i min personliga utveckling. Att om jag slår dåligt eller spelar dåligt, att det är så här, ja, det var ett dåligt slag. Nu fokuserar vi på nästa. Att jag rycker på axeln, det är ingen big deal. Men, och den här matchen, nu spelade jag med en tjej som är jätteduktig. Och när man spelar med någon som är bättre än en själv, så kan jag ibland känna I'm not worthy. Typ nu, att jag får lite så här mindervärdskomplex och känner att nu måste jag visa henne att jag är duktig. För att annars kommer hon verkligen aldrig mer vilja spela med mig. Alltså tävla med mig. Men då sa jag till Magnus innan. Han bara, men du har så skev bild på. Du är mycket bättre än vad du tror. Och jag bara, ja, men jag är inte så bra tekniskt eftersom inte jag har racketsport i grunden. Liksom. Jag har inte det ryggmärg. Sen är jag snabb och jag liksom gör vissa saker bra. Och så här, men det ser inte så här tekniskt snyggt ut. Det har jag ju då sett när jag har filmat mig själv. Men skit i det. Det jag skulle komma till var att jag då kvällen innan eller på morgonen, jag kommer inte ihåg, så säger jag till Magnus, jag bara, vet du vad? Nu måste jag bara slå bort den här känslan av att jag typ I'm not worthy att spela med henne. För nu har hon ju sagt ja till det och vi ska spela. Och nu ska jag bara göra mitt bästa och ha kul. Och det blev verkligen jättekul. Men när vi var så nära att liksom gå vidare till final. Mot ett par som då är mycket högre rankade än vad vi är. Min partner dessutom mött dem helgen innan. Och då hade hon fått stryk, och hon och den som hon spelade med då. Då hade de vunnit 6-1, 6-1, de andra alltså. Så att hon var ju jättenöjd med att vi hade vunnit 6-1. Och sen så spelat så jämnt sista set, liksom, så att det blev 7-5. Så att hon var ändå så här, men fan, vi gjorde det bra ändå. Och jag bara, då känner jag mig dålig och jag är besviken. Och jag vet att det kommer vara en kvart och sen så är det borta. Men jag känner mig ändå besviken. Och sen vaknar jag på natten klockan 4 och bara, Magnus, jag tänkte på du, för Magnus var och tittade också, han Alltså vi låg under med 5-2 och Magnus kom och coachade oss och säger gör lite mer så här, spela så. Och helt plötsligt bara 5-3, 5-4, 5-5. Alltså fatta hur viktigt det är att ha någon som ser liksom, hur de andra spelar och hittar strategier. Ja. Men, det är parentes. Men då så sa jag till Magnus, jag bara, men gud, jag borde ha gjort si, jag borde ha gjort så. Han bara, men älskling, så låg vi och pratade om det. Sen på morgonen så får jag ett sms från min partner. Alltså Jessica, jag är så lyrisk och hoppas att du också verkligen förstår hur grym du är. Jag har aldrig någonsin spelat så bra som idag i en tävling. Vilken jävla forehand jag fick ha vid min sida. Vilken trygghet jag kände. Jag går fan på moln.
Gud,
då började jag gråta.
Oh,
jag var liksom, alltså jag blev så glad. Och jag liksom, jag känner mig lite fjantig för att jag har blivit mycket bättre. Och att jag så håller inte på så här som du pratar om, de här som bara slog på sig själva och var så här fan, liksom arga. Absolut inte på det sättet längre. Utan jag är mer så här, jag ville så gärna lite till. Men så insåg jag att det var inte för min skull, det var för hennes skull. Jag ville det för henne. Så när jag får det smset så blev det sån... Ja, förlösande letar jag efter ordet. Ja.
Men jag var inne så här, nu att jag ska, man vet inte om man ska våga gå på den där på fredagen. För på något sätt kände jag bara så här, det där var liksom typ 2 timmars bara, att det blev någon slags så här prestige i det här som är för mig så jävla.
Men då
jävla
ska du öva på att inte ta in det.
Ja, men då när man liksom det inte... Men jag bara kände på slutet, jag kunde nästan inte se den, för då hamnade jag med samma den här människan. Och jag bara, men nu vann du, nu är väl livet på topp. Alltså du vet, jag blev så irriterad så jag kunde inte hålla mig och säga det. Plus att det var så här liksom mixade. Och när man ser att vissa killar bara smashar på den som är, alltså, pratar taktik och bara, hon är sämst. Att det blir så viktigt att vinna istället för att så här, låt oss spela bra paddel, låt oss spela kul paddel. Utan det här med vinnandet var liksom, men nu heter det ju vinnarbana, så kanske jag som bara inte...
Nej, men vinnarbana, det är typ som att det är inte så. Men, men jag menar, är det en tävling och det finns fina priser eller du får rankingpoäng, eller, då kan jag ändå förstå att man blir lite mer seriös. Men när det är så här 2 timmar, man ska bara spela lite paddle och ha lite kul. Det är klart att det är kul att vinna, men det får inte bli så seriöst.
Men jag undrar om det liksom var så på alla banor, eller om det var just här nere i botten. Den som det var, att folk inte ville vara där,
vill
så
man
så
inte
viktigt.
Vara.
Nej, så det blev så viktigt att ta sig därifrån, och jag fattade liksom inte ens att det fanns en rangordning på banorna. Så jag bara, men det kan ju inte vara så att 12 är sämst av alla, eftersom att vi börjar där vi börjar, och det, vi har ju lottat där vi börjar. Så det är lika sämst att vara på bana 3 och kunna ta sig upp till 4 och gå tillbaka till 3, ta sig upp till 4 eller gå vidare.
Ja, precis.
Men de tyckte på riktigt att det var som att 12 var liksom...
Då är det nästan bäst att ha... Då är det nästan bättre att ha de bästa på 12.
Ja.
Så kan de klättra uppåt.
Jag fattar liksom inte logiken i det. Det var så knäppt så här. Det är en sak att okej... Okay, men det var ju som just det här med att vara på den banan. Och man bara... Men vi har ju... Allting är ju... För jag frågade bara... Men är det någon rangordning liksom i början, när det lottas ju starten, men det är så jäkla svårt att ta sig upp härifrån, man bara,
det är väl det är samma,
men det är väl exakt samma om du är på bana 3, alltså det är liksom så.
Nej, men hon fattar inte det. men gud, jag måste berätta, alltså då på den i fredags, då spelade jag alltså paddel i 4,5 timmar. Och du vet, med nerver, och man är liksom nere djupt i benen, och man är liksom, det tar ju mycket mer att spela med lite adrenalin och lite så här stress i kroppen också. Men jag hade sån träningsverk, jag kunde typ inte gå. Och så ligger vi så här och har släckt och ligger, och Magnus bara, har du ont? Jag bara, men alltså jag har typ ont i rumpan, du vet, så här på sittbenet. Alltså det var så konstigt, för det, ja... Rakt på liksom sittbenet. Och där tänker jag att... Ja, men det sitter någon muskelfäste där tydligen. Jag bara, kan inte du bara massera lite där? Och så... Och det är mörkt liksom. Han bara känner så här, masserar lite. Jag bara, lite mer till vänster, lite mer till vänster. Han bara, nej men gud, nu känns det som att jag är inne i din rumpa. Och jag bara, det är du också.
Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock, du blir befordrad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Men du darling, apropå mörker, och jag hoppas att det finns, att det är många av er där ute som är paddelintresserade, för nu blev det mycket paddel. Men det är för att vi tycker paddel är väldigt, väldigt kul. Och man kan lära sig väldigt mycket om sin personlighet i
precis,
de här sporterna.
För det är inte det. Jag känner inte liksom, jag skulle kunna prata paddel en hel timme om. Först så slog jag en smash och sen så servade jag så. Det är mer vad som hände i mig som jag tycker är intressant när vi pratar paddel. Ja, hoppas. Men,
jag bara, vad är klockan egentligen? För jag har nämligen bara ett barn hemma idag. När man får bonuskvällar med ett barn. Jag tycker det är så här, alltså det är verkligen något positivt. Jag hade liksom min yngsta nu i helgen, för hennes pappa jobbade och då fick jag ha henne fast det var pappahelg. Och nu idag så ville han kompensera det och ha henne en kväll. Och då får jag en egen kväll med min 17-åring som vill kolla på en film med mig. Och det känns så himla lyxigt att få den här, för med tre barn i olika åldrar, det har liksom blivit väldigt lite av egen tid med barn när man bodde ihop. Men nu när man är separerad, då får det bli liksom mer så här, möten med ett och ett. Och det är väldigt värdefullt, måste jag säga.
Jag tror att det är jätteviktigt att ha det med sina barn. Det är så lätt att man alltid tänker att det blir orättvist, jag kan inte göra det med den. Och det har vi faktiskt alltid varit väldigt duktiga på, att göra saker enskilt. De är ju inte en individ. Måste inte göra allt tillsammans.
Det kommer jag att min mamma, jag älskar vår mamma. Men när vi var små, då var hon väldigt noga med att det skulle vara rättvist. Så vi fick alltid samma julklappar. Och det är ju inte rättvist. Om en har önskat sig en resväska och den andra inte har önskat sig en resväska, men båda får en resväska för att det ska vara rättvist, då blir liksom man missat poängen. Från hennes håll blir det rättvist. Vi ger dem samma sak. Samma värde. Och hon behöver också en resväska. Eller behöver hon inte det nu, så kommer hon behöva den sen. Om en önskar sig ett sminkhuvud, då fick båda sig
Gud vad roligt.
Ja, det är roligt.
Men där vi faktiskt, och där har jag blivit inspirerad av Pernilla faktiskt. För att jag tycker att våra barn har faktiskt inte varit så här, men den fick det och jag vill också.
Nej, alltså,
och det handlar ju om att man inte har, om det har varit så här, varför får den så? Ja, men du, nästa gång är det du som får. Men nu var det hon som önskade sig det och då fick hon det. Eller hon behöver en tröja just nu, eller vad det nu handlar om, att man inte håller på att allting ska vara så rättvist hela tiden, för att det jämnar ut sig och så blir de lite skönare gentemot varandra, gentemot vänner. Jag tror att man kan bli väldigt så här snål och girig och allting ska vara så här millimeter rättvist. Jag tror Sofia sa det, att hon, när hennes barn sa, det är orättvist. Ja, livet är orättvist. Get used to it. Det var bra.
Ja, men och framförallt tror jag att vara rättvis liksom. Det är ju återigen, att ge exakt samma sak är ju inte att vara rättvis.
Nej,
heller.
Men jag har sånt roligt minne av min farmor. Hon hade alltid min kusin som favoritbarn. Eller barnbarn, favoritbarnbarn.
Var det uttalat eller bara någonting som alla visste?
Alla kände, bara visste
eller?
Det. Alltså, det var så här, pappa var favoritbarnet, men Anna, min kusin, var favoritbarnbarnet.
Men gud vad hemskt. Så, ja. Så, så känner jag aldrig att det varit i min familj.
Men det var liksom, det. Alltså hon älskade ju alla oss andra också. Så ja, det var inte liksom att hon inte älskade resten. Men det var väldigt tydligt att det var så. Och alla pratade om det och skrattade åt det. Det var ju liksom ingen som var ledsen över att det var så. Men jag kom ihåg en gång, jag och Anna kom hem till henne. Men då säger hon så här, mamma, farmor, jag behöver det och jag behöver det. Och kan du swisha, så hon inte, för det fanns inte swish. Men bara, kan jag få det? Kan jag få 100 kronor till det? Kan jag få 20 kronor till det? Och då var det så här, men jag behöver ha p-stav. Jag behöver 100 kronor till att gå till vårdcentralen. Typ. Och så ger hon, men det är klart att du ska få det. Och så fick hon pengar till det. Och sen så, och då måste Jessica få också så det blir rättvist. Jag bara, ja nej, men det är lugnt. Så här, jo, men då får du 20 kronor här. Och för att det ska bli rättvist så får Anna också 20 kronor. Det ska vara jämnt. Men vänta, nu har jag fått 120. Hon var lite snurrig.
Men också gulligt att så här, hon kände väl att liksom, hon fick någonting, då ska Jessica få. Men vänta nu.
Ja.
Då. Men däremot kommer jag ihåg någon gång när jag hade önskat mig på skidor så himla. Jag älskade att åka slalom, alltså det var så här passion för mig. Jag hade alltid åkt på liksom begagnade, inga konstigheter. Jag såg typ ner på stockholmarna som kom upp och inte kunde åka slalom men hade nya skidor. Jag bara, töntar. Och vi åkte alltid på begagnade så här. Men jag hade ändå önskat mig bara så här, nya Salomon-skidor. Bara, åh vad jag verkligen önskade mig. Så fick jag det när jag var kanske då, det kan vara 12 eller något sånt där. Och då står Lina, 9 år, i backen som inte tycker det är så kul att åka skid. Hon börjar grina för att jag har fått så fina. Och säger till mamma pappa att hon vägrar åka slalom om inte hon också får ett par nya.
Mm.
Det här kommer jag aldrig glömma. Jag kommer aldrig glömma att de köper ett par nya till henne för att de så gärna ville att hon skulle åka. Och hon fick sin vilja genom att hävda att det var orättvist. Liksom. Eller så här att hon också. Och jag bara, jag hade aldrig fått ett par nya. Jag har tjatat i 3 år och äntligen får jag ett par. Då får hon samtidigt. Bara för att hon vägrar att åka om hon inte. Hon tänker inte ens att det är kul. Du vet, jag kommer ihåg det. Det tyckte jag var så orättvist. Men i slutet, som äldre kan man tänka så här. Vad spelar det för roll? Liksom. Ja, du fick ett par. Och hon fick ett par. Skitsamma. Men kanske att det fanns det där att det skulle vara rättvist som gjorde att det blev så uppenbart orättvist.
Ja. Har du börjat köpa julklappar?
Ja, det är därför jag börjar prata om det här.
Alltså jag tycker det är mysigt när man har tid. Så jag tycker det är mysigt att så här, typ, komma ihåg vad folk har sagt att de önskar sig och köpa det i god tid. För den här stressen 2 dagar innan. Nej, men
nej,
då,
det orkar man inte.
Då kan jag typ ringa till och säga, jag tänker inte köpa julklapp på. Nej, jag beställer på nätet. Det är liksom.
Jag med. Men sen är grejen när man har så olika åldrar som jag har. Jag bara, en som har flyttat hemifrån, 19.
Det måste ju vara jättelätt att köpa till henne.
Jo, å ena sidan och andra sidan inte alls. För att hon har ju helt sin egen smak och stil.
Nej, men jag tänker saker liksom till hemmet.
Jo, absolut. Men jag kan inte riktigt svara på, för det finns ett behov av att vilja köpa själv också. Så det är nästa då bättre så för kanske presentkort liksom. Men sen har en 17-åring som typ knappt önskar sig något, fast ändå kanske liksom, det finns ju saker som man själv kanske tycker att de behöver eller men man vill ändå ge någonting också som kanske kan tycka kul. Sen har man en 11-åring som sprutar ur sig saker önskat sig. Och det ena och det andra. Och det är väldigt lätt att köpa till en liksom 11-årig tjej.
Verkligen.
Om man jämför med 70, så här små presenter, litet läppglans, en liten hårsnodd som lyser. Och vad kul! Det är som en 17-årig kille. Ja, det finns inte så mycket så här små grejer. Deodorant. Nej. Eller en liten, ja, en cool mössa.
Vet du vad jag alltid gjorde med min pappa? Han frågar alltså, vad önskar du i julklapp? Nej, jag vet inte, men någonting. Och sen så dagen innan julafton så ringde han alltid i panik och bara, nej, nu får du faktiskt säga någonting du önskar dig. Jag vet inte vad jag ska köpa. Då sa jag en jättedyr sak. Alltså det enda jag kan komma på är det här. Och i panik så köpte han alltid det.
Smart. Jag fick ju alltid försöka ligga före Lina så att vi fick det jag önskar mig. Så vi inte fick det hon önskade sig.
Smart.
Oh, jag kommer aldrig glömma när jag fick resväska i nian för att jag skulle ut och tågluffa typ och ville ha en egen resväska. Och hon gick då i sexen och fick en resväska.
Nej men, jag var sämsta. Helt säker på att det var du som hade fått en resväska fast hon hade önskat sig det.
Nej, tvärtom. Jag var 3 år äldre.
Så
jag
ville det här var liksom skadeglädjen i dig som gör att du minns det här så mycket?
Nej, jag kommer ihåg hennes besvikelse och jag insåg liksom att då gick jag i nian och insåg att vi har alltid fått samma sak. Det här blir ju helt fel.
Men varför det lät lite som att du bara varsågod, du får också en resväska.
Nej. Utan tvärtom, var då jag insåg att fan, vad fel det här. Det här är ju inte rättvist liksom.
Nej, men nu ska du få mysa med din son. Så ska jag mysa med min man som precis, det är värsta challenger-tävlingen på Good to Great på hans ställe. Så att han har jobbat ända tills nu.
Kanske ni får hitta den där sittmuskeln igen då.
Ejo!
Älskar
dig. Har ingenting med det att göra. Puss, älskar dig också. Hej då.
Puss, hej då.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.